Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 306. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap i studion av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej!
Hej, hej!
Hur är det med julkänslorna?
Det är ju vitt ut i alla fall. Håll upp sig av frost om inte annat.
Ja, det är väl det.
Ja, tre av fem är julstämning. Inte riktigt slått i taket än.
Nej, det är inte som en jul i Bohuslän detta.
Nej, precis. Det är något annat.
Det här är det. Något helt annat.
Vi körde över Lindråsösen igår här. Och där var det liksom så här riktigt fint frostigt. Här var vitt vinterlandskap överallt. Det var vackert.
Alltså, tänk vad du får se.
Ja, bara en sån sak.
Om inget oförutsett och jättestort inträffar så är det här årets sista avsnitt. Men det där med, om inget oförutsett inträffar får man ju ta med lite nypa salt nu för tiden.
Det var väl en jinx direkt där, va? Tror du verkligen inte att det händer någonting
på
de nästa två veckorna?
Jo, men kanske inte jättestort. Ja, vi får se. Vi har ju, det finns ju scheman och ledigheter och annat att ta hänsyn till. Men vi ska i alla fall ta 2022 i mål genom att blicka fram mot nästa säsong. Eller snarare genom att förse er lyssnare med 10 anledningar att följa Malmö FF 2023. Och vi ska gå igenom de här punkterna med hjälp av lite klassisk artikelskrivning faktiskt. Eller i alla fall inledningsvis. Varje punkt här har försetts av mig med vignett, rubrik och ingress. En eftergift till det här poddformatet är ju då att varje ingress avslutas med en fråga. Och där får ni ta vid helt enkelt. Och vi kör de här i någon sorts, vi har ju alla fått tycka till om de här punkterna och sen har jag sammanställt det i någon sorts angiven prioriteringsordning kan vi väl säga. Men vi börjar med vignett damlaget, rubrik, nu höjs insatserna för vinstmaskinen. Ingress, 3 säsonger i rad har Malmö FFs damlag glidit igenom seriespelet. Men förlusten i DM-finalen mot FC Rosengårds B-lag visade att division 1 blir något annat. Vilka krav är rimliga att ställa på det här laget? Max?
Att vinna. Nej, men det är ju, alltså, MFFs plan är ju väldigt tydlig. Det ska vara 1 år i varje serie. Så därför finns det inget annat alternativ än att vinna division 1. Och det kommer inte att bli alls så enkelt som de andra serierna. Och det, jag har väl sagt det tidigare att det räcker inte med det laget man har haft i år. För att garantera att man vinner. De skulle kunna göra det. Men det har ju skett några signaler redan nu. Man gör en rokad på tränarsidan. Trots att Fredrik Janfors sa att han skulle fortsätta som tränare, eller huvudtränare, så blir han assisterande tränare. Och hans assisterande tränare, Maxim Khalil, blir heltidsanställd huvudtränare. Och det här hänger då samman med, jag tror inte det handlar så mycket om rollerna, men att Janfors jobbar på advokatbyrå och kan väl, liksom, nu når de den där nivån där att det måste bli proffsigare. Så att det är väl kanske en arbetsomfördelning mer där. Men man ska nämna också bara så, det har inte hänt så mycket på spelarfronten. Det har kommit in ett par unga systrar Velin från fotbollsläkten där. Men,
hur många är de?
Är de 5 eller 6? Men det är också så att en av de här som var med från början och liksom talade mycket om hur hjärtat klappade för att göra det här är Emma Svensson, målvakten, som uppenbarligen, eftersom hon lät meddela det själv på sociala medier, inte får fortsätta. Och det där säger väl någonting om att ribban höjs. Att det är liksom inte bara att vara god och glad att vara med, höll upp så här, alltså, utan det ställs högre krav. Och målvaktssidan är definitivt en sån där de måste förstärka.
Fredrik, vad tror du, om man ska liksom, hur högt upp tror du laget behöver ta sig för att det ska skapas ett bredare intresse publikt, alltså på matcher och så, menar jag. Är det allsvenskan som krävs?
Ja, det tror jag det. Men framförallt behöver det här segertåget fortsätta någonstans. Det har byggts upp en viss hype kring det och den är ju liksom baserad på segrar.
Ja, det är klart det skulle vara lite bekymmersamt om det bara planade ut.
Ja, men det är det som är faran för dem detta året. Och publikt så jag skulle tro att de kanske ligger på ett snitt nästan på 500 redan. Inte så långt därifrån i alla fall. Så att, men det är liksom, det är ju inte så att i division 1 att det kommer att bli vallfärdat till stadion. Det ska vara på slutet i så fall när det hettar till.
Sen kommer det ju storlag på besök också. Just Göteborg i samma serie och Ljungskile SK i samma serie. Så att...
Du tog med Göteborg där också.
Ja, precis. För att börja liksom stegra det. Mjukstart och sen riktiga tuffa namnet.
Ja, hur känns det? För dig personligen?
Ja, jag ska ju inte bevaka den matchen. Nej. Så mycket kan jag säga. Nej, det kanske blir på med halsduken och bortas då. Kausa lite.
Nej, men det är verkligen en helt ny verklighet som öppnar sig nu. Det har varit en enkel, behaglig resa så här långt. Och normalt sett ska Malmö FF kunna få ihop ett lag som reser igenom division 1 också. Men vi har ju pratat om det tidigare. Det senaste spetsas, det är färre lag. Och man har ju sett också att de har haft tuffare mot de här lagen.
Ja, men det är väl just det att om man får vara lite allvarlig. Nu stöter de ju på klubbar som också gör liknande satsning som de själva. För första gången egentligen så har det ju inte varit hittills.
Det har ju varit ett lokalt äventyr.
Nästa vignett är värvningarna 2022. Rubrik nystart för nyförvärven. Ingress: Mame Sibi hann knappt spela innan han skadade sig. Emmanuel Lomotey fick mest spela på fel position. Mustafa Seydan och Yusuf Ceesay började pikt men tappade. Och Mohamed Bouya Touray blickade fram mot 2023 redan i september. Kommer de att växa in i laget nu, Fredrik?
De har ju lite olika förutsättningar. Sibi får man ju vänta ett tag på till. Svårt att säga när han ska vara tillbaka med en allsvensk premiär. Jag vet inte. Man kanske får vänta ett litet tag till här, som sagt. Men... Jättesvårt att säga förstås. Jag tycker egentligen inte att man ska vänta på att de ska växa in i laget. Det ska de ju ha gjort under hösten. Det är ju snarare nu de ska kunna gå in och leverera från start. Nej, de gjorde kanske inte det, men de kan inte få ytterligare ett halvår till på sig och växa in. Utan det är väl bara rakt in och prestera egentligen.
Vem skulle du säga, Max, ligger längst fram av de här? Det finns ju liksom inga...
Man får inte svara ingen.
Nej, det kan man. Ja, men det är ju lite det som är hela dilemmat.
Om jag vänder på det lite grann så säger jag att jag tror att osäkerheten kring Sibu är väldigt stor. Alltså det är väl ingen som riktigt vet om han kommer tillbaka. Men jag tycker han är den mest spännande spelaren och den som jag verkligen vill se tillbaka. Så vill jag se de andra lyckas också, men det är den spelaren som känns mest spännande. Av de andra kan jag... Alltså, om jag måste ju utgå från det man såg i höstas, och då kan jag inte riktigt säga att någon av dem utifrån det verkligen lyfter. Så det handlar väl mer om att någon måste verkligen höja prestationen rejält. Jag har svårt att se att Bouya Touray plötsligt ska slå igenom med dunder och brak här. Mm. Om jag ska vända på det.
Det känns, om man bara liksom ser på pappret, så känns det som att Zidane skulle kunna vara en spelare som skulle passa i ett Henrik Rydströms sätt att spela fotboll. Men sen ska det ju liksom verkställas på plan också. Men det, på pappret så känns det som en ganska intressant kombination, de två.
Det finns ju en dark horse i det här. Det är naturligtvis Lomotey som jag tycker man kan inte skylla på det här heller, att han har spelat på sin position hela tiden. Någonstans långt inne känns det ju som att det finns en potential till att vara en väldigt duktig fotbollsspelare. Men om det verkligen... Han har skallen för det, vet jag inte.
Nej, sen kan man ju tänka sig kanske att både han och alla de andra skulle gynnas av att ha lite kontinuitet på tränarpositionen. Mm. Och liksom ett spelsätt att förhålla sig till.
Precis när du började prata så den tanken liksom får igenom skallen att just det här att det handlar ju om att en ny tränare kan ju ge dem en nystart och kan ju kanske hitta det här. Rydström sägs ju vara väldigt duktig teoretiker, och då kanske han kan få en sån som Lomotey att förstå det taktiska spelet. Få Zidane att vara en jämnare spelare och inte bara liksom försvinna ur matcherna. Och, att förse sig att utnyttja sin snabbhet till mer än vad han gör idag. Det vet man ju inte.
Ja, men för Lomotey handlade ju framförallt om att få spela. Även om han användes på fel position så användes han ju, eller fel position, det är ju inte jättefel position, han har ju spelat där tidigare också. Men han fick ju egentligen inte chansen som defensiv mittfältare annat än mot Brålanda i kuppen. Men det handlar ju om att få spela överhuvudtaget. Det var ju bara på slutet han användes.
Ja, vad skulle du säga, Max?
Nej, jag bara tänkte om man pratar om värvningar 20,
ja, det är de, just det. Tinnerholm är ju en värvning 2022 också.
Sant,
sig.
Sant.
Men han tänker att vi kommer in på en annan punkt.
Okej, okay, vi
sparar
honom.
Punkt.
Vi sparar honom.
Han går också, han är också svår att klumpa ihop med de som ändå spelade 2022.
Ja,
så att,
ja. Ja, Isak Estelin är också en värvning. Och Chalos är ju också en värvning 2022.
Men. Just det. Men då vet vi vem som ligger längst fram.
Ja, precis. Av
de värvningarna.
Exakt.
Vignett. Rutinerade trupp jagar revansch. Rubrik. Gammalt är det nya. Ingress. Det var mycket snack om åldersstrukturen i MFF 2022, inte minst på grund av alla skador. Nu ska laget spela Henrik Rydströms fotboll med stora krav på rörlighet och löpstyrka. Samtidigt har man förlängt kontrakten med Martin Olsson 34 och Niklas Moisander 37. När kommer generationsväxlingen?
Ja.
Eller är den här och vi har inte märkt det?
Den har nog inte riktigt inträffat än. Det kan man inte säga. Bara man hämtar tillbaka ett lån på Sebastian Anassi och så kan man använda det som argument. Då. Nej, men alltså, det är ju det här som visar hur svårt det är att liksom släppa taget om spelare. Och det går ju att argumentera. Om man tittar på varje spelare enskilt så kan man ju absolut hitta jättetydliga argument till varför det är bra att förlänga med Martin Olsson. Trots allt varit en landslagsspelare under 2022 när han är skadefri så är han riktigt, riktigt bra. Man behöver folk på positionen och så går vi vidare till nästa spelare och så tittar man på Moisander så hittar man argument för. Men det blir liksom, så länge man gör så kan man ju alltid motivera att man har en trupp med en snittålder på 38 år. Liksom. Men det blir ju det sammantagna bilden av den truppen man har som är det intressanta i det här fallet. Och då måste man ju någonstans bara inte förlänga med vissa spelare. Så är det ju. Och det är ju det som är det himla, det som är så svårt. Och det är ju också det som till exempel Alex Ferguson som var så framgångsrik med Manchester United på framförallt 1990-talet. Då, att liksom våga klippa banden med trotjänare som har betytt mycket för klubben. Och som säkerligen har i vissa aspekter mycket kvar att ge. Men ja, det är det svåra.
Alltså man får ju lite grann intrycket av i alla fall Moisander att det är lite så dåligt, inte dåligt samvete, men vad ska man säga? En kontraktsförlängning för att vara schysst. Helt
jag
enkelt.
Tror det är en rent praktisk åtgärd om jag ska vara ärlig. Det handlar om försäkringar och annat och att han ska hinna rehabilitera sig och komma tillbaka i en lugn och trygg miljö. Att man sen, så har det ju varit med några andra spelare tidigare också, att man tänker sig att får man en bonus med att han kan spela i höst så är det bra. Annars så hjälper man honom vidare om han vill flytta hem till Finland och avsluta där uppe eller något sånt. Jag tror det finns ekonomi och mycket annat bakom det. Martin Olsson, ingen person jag känner närmare på något sätt. Jag är lite konfunderad, jag är lite inne på Fredriks spår där. Den känns lite märklig ändå, den förlängningen. För den signalerar ju inte föryngring. Samtidigt så... Vi pratade lite på förmiddagen och nere i redaktionen om att det har inte hänt någonting alls nu. Egentligen mer än då Tinnerholm in. Och Nanasi förmodligen tillbaka. Eller tillbaka. Det går inte riktigt att döma generationsväxlingen nu förrän vi vet mer. Det helt, tycker jag.
Sen kanske det är lite vad gäller Olsson så är det väl lite positionsberoende också. Antar jag.
Jo, det är säkert.
Hade han varit högerback så
då hade han inte varit kvar.
Nej.
Nej, det är jättesvårt. Han har ju i vissa fall presterat väldigt, väldigt bra och han har ju en snabbhet som är fantastisk med tanke på åldern. Men han går ju sönder väldigt mycket.
Sen får vi se om Derek Cornelis ansluter enligt Expressen ska han väl vara så gott som klar för MFF, den kanadensiska VM-mittbacken. Han spelade ju inte en enda minut i VM och det kanadensiska försvaret var väl kanske inte det turneringens allra starkaste då, men behöver inte säga någonting om hur han klarar sig i allsvenskan, men nu är säkert motiverad att ta nästa kliv i karriären med tanke på att det kommer ett hemma-VM för honom om 4 år, eller 3,5 år blir det ju faktiskt. Vi är ju redan en bra bit in på 2022. Han skulle ju sänka medelåldern något med sina 25 år.
Ja, det har varit rent vansinnigt ju.
Denna tonåringen.
Ja, men det är intressant också, för i det här liksom, ålderspusslet, det har ju också, det talas ju också om förlängningar med både Jo Ingeberget och till och med Johan Dahlin, som ju verkligen börjar se slutet på karriären, gissar jag.
Alltså, Dahlins avslutning de sista matcherna gjorde att jag gärna ser honom spela ett tag.
Ja, nej, det är ju klart att målvakter har ju en längre livslängd än övriga spelare, men när man liksom lägger ihop det med skadebenägenheten så är det ju en svår balansgång alltså.
Ja, men det är ju där man hamnar liksom, om man tittar på varje spel. Alltså, kan man ju hitta, det är ju lätt att argumentera för att Dahlin ska fortsätta spela i Malmö FF. Kanske framförallt han. Även lätt att argumentera för att Jo Ingeberget ska fortsätta i Malmö FF. Men det verkar som att man alltid övertygar sig om att behålla är ändå det bästa. För det finns en trygghet i det och man vet vad man får och sådär. Men det kan ju också bli så att man går miste om någonting som skulle kunna lyfta till nästa steg. Det är ju,
ja. Ja, man skulle också kunna tänka sig att den argumentationen skulle man ju kunna föra vad gäller yngre spelare också. Men det gör man kanske inte riktigt på samma sätt. Det är lättare med en utlåning. Vidare. Vignett. Uppryckning mot toppkonkurrenterna. Rubrik. Poängen är poängen. Ingress. Under många guldsäsonger var MFFs styrka att man tog många poäng mot de andra topplagen. 2022 var förhållandet omvänt. Häcken, Djurgården, Hammarby och AIK tycker att avstånden har krympt till MFF. Är det verkligen så? Eller svarar MFF? Och det här är Fredrik som har skrivit den här ingressen, så därför får han svara på frågan.
Jag har till och med skrivit den själv. Ja. Nej, men det var ju tydligt i år att MFF har haft stora problem när de har mött topplagen och vunnit alldeles för lite. Och en stor del av att man halkar efter i tabellen är ju de här så kallade 6-poängsmatcherna då. Vilket ju också är lite oroväckande eftersom att MFF väldigt länge har varit ett lag som liksom brinner för de här stora matcherna och allt kan liksom se lite oinspirerat ut när de möter bottenlagen. Och där har liksom, ja, bland annat vi var kritiska förut att ska det verkligen vara sådana problem att vinna mot Varberg hemma? Men nu är det ju snarare så att man lyckades ändå någorlunda bekvämt, även om inte så mycket var bekvämt just 2022 i allsvenskan då, men de lite liksom så kallat sämre lagen då, men mot topplagen så var man inte ens inte alltid chansmässigt bättre heller. Häcken hade man ju liksom, alltså den matchen, det var ju inget snack om vilka som skulle vinna den matchen på Hisingen. Nu var de ett guldflytt och så vidare, men ja, men tittar man på liksom XG-siffror från de här matcherna så förlorar MFF påtagligt ofta det statistiska även i matcherna. Och, så det går liksom inte att skylla på att ja, vi sumpade en straff på övertid och det var det som gjorde det. Utan det är liksom, det borde inte varit så jämnt tycker jag, med tanke på att MFF ändå, även om de är topplag allihopa här, så är MFF så pass långt före dem organisatoriskt och ekonomiskt, att det är så jämnt ska det inte vara. I enskilda matcher kan det absolut vara det, men inte i varje match mot topplag.
Men vad krävs då, Max, för att MFF ska liksom hitta tillbaka till det?
Jag måste ju först och främst säga att jag tycker inte riktigt det här stämmer, att avståndet krympt i MFF, därför att de har sprungit ifrån MFF. De här lagen den här säsongen. Alltså den enkla sanningen är att de har spelat mycket bättre fotboll än vad Malmö FF har gjort. Så jag tycker att det är ännu längre väg tillbaka för MFF än egentligen. Och att vi har sett andra lag spela en mer modern fotboll helt enkelt. Så att det är väl det som egentligen är mitt svar i så fall, att Malmö måste hitta en modernare, snabbare fotboll. Och det innebär inte att man bara måste ha en massa ungdomar i laget, men man måste ha en rakare väg till mål som inte bara innebär långbollar, utan man måste spela kvickare och inte detta handbollsspel fram och tillbaka som det har varit väldigt mycket.
Men handlar det bara om taktik då?
Nej, alltså spelartruppen Vi resonerade rätt mycket om det i fjol, tyckte Fredrik prickade där, just att det var ju svårt att se vilka spelare som verkligen skulle bli bättre kommande säsong. Nu är det väl kanske några av de nya, men det måste komma in. Anton Tinnholm tror jag definitivt kommer att vara en frisk fläkt och en trygghet i laget och som supportarna tar till sina hjärtan, men det måste in mer nytt blod helt enkelt, som förstår vad det innebär att spela i Malmö FF och inte tror att man har en inskolningsperiod från september till januari, utan det gäller att leverera med en gång.
Och det är också, det kanske väl i och för sig finns den möjligheten nu, detta fönstret, att man värvar spelare som faktiskt är sugen på att göra skillnad även i allsvenskan. Det har ju varit mycket prat om de nyförvärven som kommer, att det är häftigt att få spela i Europa och Malmö är ett namn i Europa, den största klubben i Skandinavien, säger många. Kan ju känna att det kanske inte riktigt stämmer, men det är sånt man säger såklart. Nu har man ju inte ett Europaspel att locka med det här fönstret liksom. Så jag vet inte, man kanske får hit spelare som i alla fall kommer hit med ett annat mindset, att nu ska vi prestera bra i allsvenskan för att nå Europa. Och det är väl där man måste börja någonstans. Kanske att många har skenat iväg lite i tankarna, och det är väl lätt hänt i ett sånt här läge också.
Kan det vara, nu kommer vi in på en sidodiskussion här, men den är rätt så intressant. Kan det vara så, med tanke på det som Fredrik säger här, Max, att det här fokuset på Europaspelet som vi har många gånger berömt MFF för, att det har liksom kanske blivit lite för stort?
Jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket i de banorna, men jag tror att det kan stämma ur den aspekten, att jag tror att de här spelarna som kom hit i somras kanske tyckte att det här ordnar sig liksom, det här laget är så bra så att jag kommer att glida med här och nå framgång för att jag spelar i ett så bra lag. Alltså att man inte haft tillräckligt supermotiverade, hungriga nya spelare som har kunnat lyfta ytterligare. Det så kan det vara.
Nästa punkt på listan har vi kommit till, vi går ju då i så att säga omvänd ordning, så vi har kommit till anledning nummer 6, som är den femte av dem vi diskuterar. Ja, ni fattar. Vi började med 10. Vignett, krisutredningen, rubrik: vi säger A, men inte B. Ingress. Strax efter den allsvenska avslutningen meddelade ordförande Anders Paulsson att MFF skulle ta extern hjälp under utvärderingen av säsongen. På medlemsmötet den 6 december berättade han vad rapporten ska titta närmare på. Men han berättade också att MFF inte tänker berätta vad utredningen kommer fram till. Så Max, vad kommer vi att få veta?
Ja, det är faktiskt en rätt intressant vändning, för att jag träffade ju Anders Paulsson innan och gjorde en intervju med honom där han också läste igenom så att han liksom var korrekt citerad och så vidare. Och där sa han faktiskt att han skulle ge lite hintar vad utredningen innehöll, eftersom den var så nära då att den skulle vara klar. Men om det har fått åthutning från styrelse eller operativ ledning, eller om man har resonerat runt det vet jag inte. För att han var ju förberedd på de frågorna. Och för mig överraskade faktiskt att han inte kom med någonting ur den egentligen. Tyvärr är det väl risk att MFF sluter sig igen och inte berättar så mycket. Nu tycker jag att det har ändå kommit fram en del vad det gäller skadebiten. Alltså, för redan i intervjun som vi hade med Paulsson så var han rätt så tydlig med det här runt Milos, med att det var någonting med träningsupplägg och så vidare. Och det har ju förstärkts ytterligare. Janne Jönsson hade gjort en intervju med Jesper Robertsson, fysioterapeuten, där han rätt så tydligt säger att de tränarbytena har skadat ganska mycket, och att de tränade väldigt mycket hårdare i våras än tidigare. Vilket egentligen inte var någon överraskning, men de klarade inte att hantera det så att säga. Så att det var lite ett sidospår där, men jag tror ändå i slutändan att det kommer att komma ut någonting ur den här utredningen. Jag har tänkt mycket på det, och det blir liksom bara spekulationer och funderingar, men på något sätt så tror jag att, vilket jag också tycker att jag kände Paulsson antydde på något svar, att det kan ske någon form av förändringar i ledningen, sportsliga ledningen, eller, för han sa inte staben, utan det kunde hända mer i den sportsliga ledningen mot laget. Och det ligger ju ändå nära till hands att det är Andreas Eriksson som på något sätt får ta någon sorts ansvar, kanske få en ny roll, jag vet inte, men jag skulle inte bli helt förvånad.
Fredrik, tycker du det är viktigt här att man, om man ändå går ut och slår på någon slags trumma här att man ska göra en utredning, att man också visar vad den kommer fram till?
Jag vet inte om jag tycker att det är viktigt för MFF att, att liksom kommunicera den externt. Exakt vad man ska göra och hur man ska göra det. Jag tänker mig att alltså det kanske handlar en sån sak som hur lägger vi upp ett träningsupplägg och hur kommunicerar vi kring olika saker och hur peppar vi, jag vet inte hur liksom noggrant den går inför match, hur de peppar varandra inför avspark eller vad egentligen det handlar om. Det kanske har varit för dålig stämning internt i gruppen också liksom, som har fått folk inte kunna prestera på ett tillräckligt bra sätt, och vilken distans ska en sportchef hålla till spelare i laget, om det handlar om sådana saker. Vet jag inte om det har varit ett problem med liksom, hur djupt går den där analysen undrar man, och då kan man ju fatta att det är liksom ingenting man vill bassonera ut sådär. Så det kan jag väl köpa att man håller ganska internt. Även om jag tycker det är tråkigt.
Ja. Det, är så. Väl så att det finns väl ingen anledning att man skulle kommunicera ut allting, men det är klart att några huvuddrag, eftersom det är väldigt många som följer Malmö FF, så hade det säkert varit en hjälp i förhållandet till supportrarna och årskortsförsäljningen om man ändå hade talat om att det här har vi hittat liksom. Här ska vi bli bättre.
Ja, men det kanske kan vara en del i analysen att faktiskt kommunicera och tala klarspråk när det behövs liksom. Som till exempel tyckte jag det var intressant att det som Anders Paulsson sa om Milos Milojevic på medlemsmötet, att det fanns, ja, dels var det ju träningsupplägg, men sen var det också kommunikation och sådär. Varför kunde de inte bara säga det i somras då? Det blev ju bara, läget blev bara frustrerat från alla möjliga håll och kanter. Och det liksom dyker upp rykten om att han har tappat omklädningsrummet och spelarna har ingen respekt för honom. Men så verkar det inte vara. Och det var ju svårt att få någon säga att någonting annat än resultaten inte hade varit bra. Så varför sa man inte det bara i somras då? Hade inte det varit det bästa liksom?
Jo. Ja. Det är ju lite så här, lite därför jag ställer frågan om det här. Alltså, är det inte bra ändå med kommunikation? Ja, vi har pratat om tidigare.
Nej, men sen tänker jag
också, det är också en annan sak, alltså eftersom det här är en medlemsägd förening. Styrelsen utser de medlemmarna och styrelsen har tagit beslut att den här utredningen ska göras. Det finns ju en poäng med någon sorts återkoppling. Ju, kan jag tycka. Men
jag håller med dig. Men jag kan också tycka där då att Anders Paulsson hos oss till exempel faktiskt ändå är ganska tydlig med att vi kan inte fortsätta så här, som han i princip uttryckte, utan att, alltså vad det gällde tränarsituationen. Det var ändå en lite tydligare självkritik och att man måste hitta någon kontinuitet. Och jag tycker att vissa stycken faktiskt han öppnade upp där när han tittade bakåt, om man säger så.
Ändå är det en låg ribba, tycker jag, att det är dåligt att man inte ska ha fyra tränare på ett år.
Jag tror att han hade lite längre perspektiv bakåt.
Ja, nej, det är klart han hade.
Men det är just den där delen framåt. Det är klart att väldigt många är nyfikna på hur det ser ut, och det är ju ändå faktiskt så att det är snart Lucia och det är fortfarande stiltje, så det känns ju rätt så spännande på det sättet, vad som ska hända runt omkring truppen.
Ja, och just att de å ena sidan pratar om kontinuitet, då får man ju inte förändra för mycket om man skulle vilja göra om någonting kring stab och liksom strukturella upplägget i klubben och så vidare. Så får ju göra handling av det här kontinuitetspratet också.
5:e anledningen då uppifrån, fast 6:e som vi tar upp. Ja, platt.
Jag ska sluta.
Plats 5. Vignett. Stämningen på stadion. Rubrik. Ingen da capo på några stå. Ja, nu börjar komma igång här.
Ja, herregud.
Ja. Oj, oj, oj.
Ja. Man trycker på paus.
Jag tänker efter lite vad du menar. Så han fel nu eller?
Ingress. Efter 12 år har Agron Hysseini tackat för sig som capo. Vilket om inte annat innebär en ny situation på läktaren. Vad innebär det för klacken, Fredrik?
Ja, det vet man ju inte. Det får vi se. Det är därför som jag tagit upp detta som en punkt. Nej, men det blir spännande. Jag kan ju tycka att, och det hänger ju säkert ihop med prestationerna i Allsvenskan 2022, men att det har liksom varit en trend av att det kanske, de här, vad ska man säga?
Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad hände? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Nu, jag tycker det var svårt att klaga på att andra inte sjunger på matchen som man själv inte sjunger på. Alltså, men stämningen har väl kanske liksom...
Men när Ljungskile kommer,
då
blir det sång. Solosång.
Nej, men jag tycker kanske att, att Malmö FF kanske liksom saknat lite en utmanare på läktarna här nere. Att det börjat märkas av att man dels kanske då befunnit sig på en nivå där man har varit ute i Europa så mycket och där Helsingborg har varit så dåliga, där IFK Göteborg har varit så dåliga, och man lite försöker hetsa fram en stämning, en rivalitet med Stockholmslagen som kanske inte riktigt finns där på annat sätt än att man båda ligger i toppen av tabellen liksom. Så att kanske att MFFs klack inte behövt vara bäst eller sitt allra bästa i alla matcher. Det har funkat rätt bra ändå. Och att de här riktiga läktarmässiga topparna har varit något färre de senaste 2-3 säsongerna. Kanske lätt att säga nu när corona då. Det är klart att man inte har en jättestor stämning. Men det kom ju en effekt direkt när man släppte på folk där igen. Men den avtog ganska fort tyckte jag. Och den senaste säsongen här har varit lite läktarmässigt ljummen skulle jag vilja säga.
Håller du med Max?
Ja, det är svårt att säga mycket. Jag tror att en del faktiskt är att det är nog mer grupperingar och mer slitningar mellan grupperingar än vad det har varit tidigare.
Är det en effekt? Eller är det något som har ökat efter pandemin?
Ja, det är nog efter pandemin faktiskt. Jag vet om det sen har med pandemin.
Ja, det var därför jag ställde om frågan.
det kan det mycket väl vara. Men det jag har fått höra och det jag har hört så känns det som att det är liksom inte riktigt samma vi-känsla på läktaren. Det är mer skäll och gnäll inom ståplats till exempel. Som ju inte står för stämningen själv på något sätt. Utan det är ju, jag brukar alltid säga att det är ju hela stadion som skapar stämningen. Men det känns som att det har varit en...
Ja, det är det, men det finns ett väldigt tydligt lok i det.
Stämningsstödet. Men man ska ju inte glömma sen att bland de andra som liksom ska följa med och hoppa och älska Malmö FF och hänga med framåt Malmö heja de blå. Så det är klart att det finns ju en rätt stor fotbollskunskap där också. Så som det har sett ut på läktaren så har det ju kanske varit svårt att visa samma entusiasm. Hur mycket hjärta att den klappar för ett lag så när det ser ut som det gjorde mot Kalmar hemma eller någon annat gäng liksom, så det är ju svårt att ägga upp sig på samma sätt. Du får inte den euforikänslan som när det verkligen är bra fotboll, mycket chanser och mycket känslor. För det har ju varit mindre av alltihopa. Det har ju varit mindre känslor på planen också egentligen. Det var ju långt ifrån kapen, men det gäller ju att hitta rätt person. För man kan, Agron har ju haft tuffa perioder under sin tid där, men man kan ju aldrig säga något annat än att han har varit otroligt entusiastisk och engagerad och ihållig och varit med borta och hemma och överallt. Så att det är ju det är klart att det kommer att märkas.
Ja, det ska ju inte sägas att det är liksom inte, det är inte så att det har varit sämre stämning eller mer avslagen stämning. Hänger jag inte på honom. Det var mer bara att man ser om det liksom rent allmänt blir någon nytändning på läktarna nästa säsong. Det känns ju, på det viset var det bra att man skaffade Rydström. Det kom möjligtvis en punkt senare då, men just det här att kanske många behöver den här omstarten.
Det är ju en nyckel att man verkligen får upp. Jag tror inte att det räcker med bara Rydström och kanske inte ens med Rydström och Tinnerholm, men du måste ju få någonting som gör att man pratar om MFF igen. För jag ser någonstans att de hade, om jag nu 3000 hade förnyat sina årskort. Det lät inte sådär jättemycket för mig. Jag tror att för första gången att man riskerar att tappa riktigt inför nästa säsong om det inte kommer liksom någonting som wow, nu måste jag gå och se MFF igen.
Ja, men det är ju inte bara det att de har haft en dålig säsong, om dålig allsvensk säsong, men det är ju faktiskt allsvenskan som till stor del är loket när man ska sälja årskort, utan det här sammanfaller ju med en väldigt tuff ekonomisk period för folk. Liksom inflationen är hög och elpriserna är sanslösa. Liksom. Det är inte lätt att bara hosta upp ett nytt årskort hur som helst till hela familjen. Det kommer säkert visa sig också på publiksiffrorna.
Plats nummer 4. Vignett, jakten på Europaspel. Rubrik, kniven mot strupen. Max, han hostar mitt i min rubrik. Kniven mot strupen i kupen. Funkar bara på skånska, den rubriken. Jag hade pojklagstränare som sa kup på
riktigt. Det är riktigt så. Ja, ja, men det stämmer.
Ja, helgen ska vi spela kup. Har du aldrig gjort, Fredrik?
Det är sant. Inte minst ute på landet. Det var mycket kupen.
Spelat kupp.
Det är mycket ordlek idag. Är det?
Ja. Ingress. MFF går in i Svenska Cupen som titelförsvarare för första gången på över 30 år. Och Anders Paulsson har satt upp ett tydligt mål. Vinn cupen, nå Europa. Är det så klokt att börja med ett så tydligt resultatmål, Max?
Bra fråga. Jag tror faktiskt det. Jag tror det är en signal både till trupp och till omgivning om att Malmö ska bli ett vinnande lag. Och att ändå cupen är... Jag ska inte säga lättare än allsvenskan, för det har ju historien visat att det inte är så. Men det finns ju liksom en inledning med det här gruppspelet och sånt där man liksom kan få fart på säsongen. Sen tror jag alla är medvetna om att sen kan mycket hända framåt, semifinaler och final framförallt. Men jo, jag kan ju tycka att det är rätt att sätta lite press på till exempel de vi har pratat om tidigare, alla spelare som var nya i fjol, att nu gäller det att prestera. Det här är ingen startsträcka som... Sen måste ju Rydström samtidigt få formera sitt lag. Men alla tränare som har kommit hit har ju sagt i princip att de är medvetna om att de måste vinna också.
Ja, det kan ju slå om MFF gör ett fiasko i gruppspelet, så kan det ju slå rätt hårt mot arbetsron och tålamodet generellt sett. Men jag har ju sagt tidigare det tror jag inte är någonting som kommer rikta sig mot framförallt Henrik Rydström, utan det kommer rikta sig högre upp då, mot sportsliga ledningen. Det är där frustrationen riktas, gissar jag. Sen så har ju Paulsen inte så mycket till val egentligen. MFF vann Svenska Cupen i fjol. Som Malmö FF kan man inte gå in i Svenska Cupen som regerande mästare och säga att topp 3 är bra, semifinal räcker. Det blir konstigt. Och han säger ju också då att MFF topp 3 i allsvenskan är målsättningen. Och jag menar, det är ju liksom nästan motsvarande till att säga efter en sjunde plats att säga att man ska vinna guld i cupen. Det blir ju liksom samma sak ungefär.
Men det finns ju, alltså just vad det gäller Europaspelet som vi gärna pratar mycket om här nere. Alltså en cupvinst skulle ju plats i ECL. Och fortfarande är det ju så att MFF har en fantastisk rankingpoäng. Och skulle man få ett nollår, det vill säga inte spela i Europa, så blir det rätt stort genomslag på det. Så att det är klart att det är viktigt att ha med sig det här, och att det är ju så att skulle de vinna cupen så är det ju en relativt rimlig och kan bli behaglig resa in i ECL med de rankingpoäng som MFF har. Svårt att tacka nej till det på något sätt.
Till?
Att ta chansen att nå Europa.
Ja, nej, det är ju självklart att gå för det och verkligen hänga upp försäsongen till viss del på att liksom få laget slagkraftigt tills dess.
Men försäsongen är ju en sak och gruppspelet är ju sen. Där det blir intressant tycker jag är om det skulle vara så att MFF får en väldigt bra start i allsvenskan, om man tvingas kanske prioritera lite grann. Å andra sidan så är inte cupmatcherna så många.
Nej, det är tre matcher. Ja, det är väl bara två efter allsvenskan börjat för kvartsfinalen, brukar bli tidigt. Så att
Jag tror till och med man hinner spela semifinalen innan allsvenskan drar igång.
Ja. Jag tar tillbaka allt.
Gör
det. Och hävdar mittsatsen.
Ja, det är underhållstånd.
Å andra sidan kan det ju bli en sån situation där man måste prioritera. Det var det ju förra året.
Jo, men alltså precis. Ja. Ser man mitt i ett Stockholmsrace där med, nej, det ser inte programmet ut så i år kanske. Men att man har liksom tre matcher på en vecka med cupfinalen i mitten. Och man har gått bra och liksom befinner sig i allsvensk toppstrid. Hur viktig är Europaplatsen?
Ja, men då hävdar jag att en allsvensk match ska du kunna offra oavsett vem du möter nästan. Därför att det är en serie på 30 matcher, men cupfinalen är bara en match.
Ja, sen är ju Malmö FF också, när man har pratat då om så mycket om det fysiska upplägget, att det ska bli bättre då till nästa år, och att man har den truppen man har och den bredden som det innebär, så ska man kunna hantera det. Absolut.
Då har vi tredje plats. Vignett, återvändarna. Rubrik, är det dags för ponne? Måne?
Oh.
Jag fastnade lite. Det blev olyckligt att det var två rimrubriker i rad här. Men nej, det blev så.
Du filar länge på det.
Tappar många prenumeranter.
Ingress. Den 30 juni går Pontus Janssons kontrakt med Brentford ut. Det finns en option på ett år till. Men en återkomst till Malmö redan i sommar känns åtminstone som en klar möjlighet. På senare tid har också både Emil Forsberg och Robin Olsen skickat ut tydliga MFF-inviter. Och som vi redan har nämnt och som alla som lyssnar säkert vet, så flyttar ju Anton Tinnerholm, eller han är ju redan klar. Men om man ser det på lite större perspektiv, så är ju frågan då, när kommer nästa stora hemvändarvåg? Och hur angelägna ska MFF vara om dessa hemvändare, Fredrik?
Paulsson verkar ju mycket Anders Paulsson nu senaste, men han var ju i fokus på dels i Max intervju men också på medlemsmötet där, men han drog väl en jättehint om att det kommer ett stjärnförvärv nästa sommar. Han var inte så att han lovade det, men att ändå uttrycka sig på det viset hintar ju om att det är väldigt
nära. Han måste ha lite på fötterna då.
Ja, och han måste ju också förstå att alla tänker sig att det är Pontus Jansson han menar då. Det vore ju, det är en riktigt tungviktsvärvning, lagkapten i Premier League liksom. Jag skulle väl säga att det är 50-50 läge att han kommer.
Det är ju samma tanke där, när man hörde Paulsson hinta om det, så var det lite eller väldigt överraskande egentligen. Men kanske också en sån där känsla av att man måste kasta ut något köttben på något sätt. Pontus Jansson skulle betyda otroligt mycket med sin person och sin som spelare också naturligtvis. Jag är ju lite överraskad om han kommer redan i sommar, för att han är bara 31.
Ja, jag tycker också det är överraskande. Han är ju speciell, han tänker speciellt, och MFF betyder väldigt, väldigt mycket för honom. Men man måste också se det som att Premier League är det bästa man kan spela i som fotbollsspelare, och han är lagkapten och har en ganska trygg miljö. Och liksom, den möjligheten kommer aldrig igen. Om klubben vill och han vill ta ett år till där, så
han har väl kontrakt ett år till, va? Har han inte det?
Han går ut i sommar, så har option då.
Ja, option, så. Ja,
om de kommer överens med förlängning, så är det ju det är ju märkligt att tacka nej, då kan jag ju känna från min horisont, men jag har ju inte det MFF hjärtat han har, det är ju få har ju det.
Han uttryckte ju själv en väldigt tydlig koppling med det här med Rydström. Han vill ju absolut ha Rydström som tränare i MFF. Och det är ju också någonting som man kan fundera kring.
Ja, men nu har ju klubben sagt att Rydström ska vara kvar länge.
Ja, just
det. Det är ju ingen stress.
Sen finns det ju en aspekt till vad det gäller Pontus som gör det lite osäkert, tycker jag. Och det är ju att han faktiskt har varit skadad väldigt länge nu. Så man får ju se när han kommer tillbaka och hur han är i skick, så att säga. Det kan ju vara ett skäl också kanske att vända hem om kroppen är sliten. Han hade en hel del skadebekymmer i fjol också, om jag minns rätt. Någon period på våren, visst hade han det?
Det minns inte.
Jo, jag tror det var så faktiskt. Men sen tänkte jag mer generellt infråga, så jag tror att hemvändare blir inte lika självklart som det en gång har varit. Nu nämndes det idag att Jimmy Durmaz eventuellt var på väg till AIK, och han har ju beräknats som hemvändare till MFF om 5-6 år, känns det som nu. Emil Forsberg och Robin Olsen, som de har nämnt, det har ju känts som de tillsammans med Pontus Jansson har haft någon sorts Robinson-pakt, att de skulle återvända tillsammans, men man vet, alltså jag tror inte det är så givet trots allt, i alla fall i Forsbergs fall. Robin Olsen är väl Han är ju mycket skåning och malmit trots allt. Och även om en del supportrar fortfarande är arga för hans FCK-äventyr, så undrar jag om han själv tar hänsyn till det. Det tror jag inte.
Det tror jag de flesta släpper också om han bestämmer sig för att vända hem. Han har ju dessutom byggt hus i norr om Malmö. Har vi ju rapporterat om. Både vad gäller Forsberg och Olsen så tror jag att det är minst 2 år till.
Problemet med Olsen är ju att han inte får spela någonstans för nästan var han är ju. Men det är ju fortfarande så stora pengar och det är en hög nivå att vara där. Så att, och en målvakt vet ju hur nära det är att du plötsligt står där. Han har ju varit med om det själv. Så, att det...
så är det ju. Men man kan inte, om man kanske inte ska gå in för mycket på Robin Olsens karriär. Men alltså, jag tycker att det börjar märkas även i landslaget. Han har ju fram till nu kunnat hålla en oerhört hög nivå där trots att han har spelat så mycket i klubblaget. Men det har varit en del landskamper nu som det är inte riktigt samma. Han är ju fortfarande bra, men det är inte de toppinsatserna längre.
Ska man nämna en möjlig hemvändare till som är lite dagkors, är det väl Filip Helander egentligen. Som egentligen har haft en rätt så bra karriär utomlands, men också haft skador nu. Men som jag tror är nog den typen att han återvänder till Malmö då, det tror jag faktiskt.
Han blev väl också lite lidande av att Steven Gerrard lämnade Rangers utan ha järnkoll på statistiken. Det var en allmän övergripande
det känsla. Känns nästan inte som att han har spelat sen Steven Gerrard lämnade.
Nej.
Han har varit skadad egentligen hela tiden sen dess.
Ja, det är ju svårt att spela när man är skadad.
Ja,
det är sant. Andra plats, vignett framtidsnamnen, rubrik ungtupparna vill skapa ordning i hönsgården. Ingress, Hugo Larsson var ljuset i MFFs höstmörker. Sebastian Anasi fick sitt stora lyft som utlånad till Henrik Rydströms Kalmar. Båda är uttagna till landslagets januari-turné. Kommer de att kunna hantera en ny säsong med högre krav från omgivningen? För det kommer det ju vara, Max.
Ja, det tror jag de kommer att klara. Och jag tror att de kommer att hjälpa av landslagsuttagningen också faktiskt. Att den ger ytterligare en kick att få vara i miljö med duktiga spelare, även om det inte är Sveriges allra bästa spelare. Så tror jag det kan betyda mycket för dem, framförallt för Hugo Larsson som känns mentalt väldigt långt framme. Men även för Sebastian Anasi som uppenbarligen har mått bra av tiden i Kalmar. Och på något sätt så kan man inte bara säga att det är ett sämre lag än MFF och så vidare. Jag tycker att...
Det är det ju inte.
Nej, det är det inte heller. Nej, men med sämre förutsättningar kanske. Men någonstans tycker jag att han har tagit... Man såg redan innan att det skulle kunna bli något. Men jag tyckte han mådde bra av att bli utlånad. Det är en av få som verkligen känns som det har fungerat på senare år. Vid en snabb återblick. Åtminstone av alla de som är utlånade nu. Mm. Så att jag tror att de kan klara pressen på det två.
Är det rättvist att liksom klumpa ihop dem, Fredrik, eller behöver man ha olika ingångsvärden?
Ja, vi har ju klumpat upp alla spelare över 30, så får vi väl göra det i rättvisans namn med de som är under 22 också. Det är ju verkligen olika spelartyper, så att det på det viset är det väl inte riktigt rättvist så att klumpa ihop. Men det blir ju så. Unga egna talanger, de har ju många gemensamma nämnare trots att de inte spelar på samma position.
Det känns som att när man tittar på laget och truppsammansättningen så känns det ändå som att Nanasi har mer konkurrens på sin position. Eller?
Ja, det får man väl säga. Får man det?
Nej, du får säga precis vad du vill.
Jag får nästan tänka efter lite här. Det var, alltså, Hugo Larsson har ju Zeidan. Han har Lomotey, han har AC. Nu är han ju väldigt användbar, så han kan spela på många positioner. Men det är ju centrala mittfältet. Malmö FF är ju ingen enkel miljö.
Men jag tror att deras stora styrka är att de har oräddheten. De vågar göra det de är bra på, båda två. De gömmer sig inte, utan de tar för sig. För det är väl det som många talanger på vägen fram. Så att de inte riktigt visar att de vill våga utmana. Utan det blir lite... Jag ska inte säga säkerhetsspel, men jag tycker de har ett självförtroende som utstrålar att de är MFF-material faktiskt.
Yes. Då har vi bara första platsen kvar. Undrar vad det kan vara för.
Måste vara MFF-podden.
Ja. Där är vignetten Henrik Rydström. Rubrik: från en FF till en annan. Så ska nya tränaren skapa feststämning. Va? Nej, så dåligt. Så
att en FF där liksom, det, ja. Det inte, det, du måste läsa ut fotbollföreningen där. Ja,
ja. Ja, men då hade det inte blivit lika roligt. Ingress. Henrik Rydström har ännu inte lett MFF under ett enda träningspass. Ändå känns det som att han har fått många supporters känslomässiga vind att vända. Från snålblåst i ansiktet till en varm sommarbris i ryggen. Är det så enkelt? Att en ny tränare är allt som behövs.
Gå ut och känna efter.
Känslomässiga vind, sa jag. Men jag ställer frågan igen. Är det så enkelt? En ny tränare, är det, fixar det allt?
Men ur ett PR-synpunkt så kunde man MFF inte gjort ett bättre drag. Det var perfekt liksom. Jag tror folk släppte den säsongen ganska fort och började blicka framåt så fort ryktet dök upp första gången. Och att det liksom, det ser ut att bli klart. Sen dess har väl Rydström levererat på alla punkter så här långt, kan man väl säga. Han sa ju också det i podden, att han upplever ju en smekmånad nu. Det är ju ingen som klagar på någon laguttagning nu. Utan nu är ju allting spännande och alla kommer få ett lyft och, ja, och den här nytändningen som vi pratar om.
Jag tror att MFF tjänade på att man faktiskt här visade öppenhet och dels att man gärna hade tagit Rydström i somras, men då var det inte möjligt, och att man var på honom redan i vintras. Och det är ju ganska tydligt att det har funnits någon sorts spår hela tiden att, sen dess, att man ville ha hit honom. Så att det, där visar ju klubben en tydlighet, liksom att, vad ska man säga, en långsiktig tanke. Det kan man ju inte påstå riktigt att det var med Allan Kuhn. Det var ju ingen som hade hört talas om honom när han dök upp. Och, Milos var väl lite mer att det hade varit en del rykten kring, men det, liksom, det här känns som ett tydligare spår. Sen har jag kvar samma frågetecken som jag har haft hela tiden, att vi vet inte, han har inte presterat på den här nivån nu. Han har visserligen spelat mycket i Europa, Kalmar, överraskande mycket för Kalmar, men det är en annan sak att leda Malmö FF till de här stora framgångarna som krävs. Han kan absolut ha det, men det är ju svårt att liksom säga att succén är färdig tack vare det. Det krävs ett par stjärnspelare också. Alltså spelare med stjärnstatus som kan liksom lyfta intresset. Vi har pratat om Pontus Jansson. Det behövs nu ytterligare någon in. Kanske någon som kan göra mål rent av.
Så. Men vad om man flyttar fram blicken då, vad den här smekmördaren så att säga, upphör den i samma ögonblick som Svenska Cupen rullar igång? Eller finns det någon lite, ska man säga, finns det spelrum där också?
Ja, men för Rydströms del, som jag var inne på tidigare i avsnittet här, så tror jag ju liksom att...
Ja, förlåt.
Den kritiken som eventuellt kommer riktas då om saker går fel, det kommer inte riktas mot honom. Det kommer riktas mot spelare, köp gjorda tidigare... Framförallt skulle jag visa att det har att göra med det. Att det är liksom han får göra så gott han kan med det som har lämnats till honom. Det kommer vara mycket så snacket handlar om man får liksom förutspå eventuell kritik. Men den kommer riktas mot Andreas Eriksson och Daniel Andersson först och främst, skulle jag visa, och även styrelsen då.
Personlighet är ju inte oviktigt i det här. Framförallt inte i Malmö, tror jag. Där det handlar mycket om känslor och så vidare. Jag tänker på... Han är ju bleking från början, ska vi säga. Han är ju inte smålänning. Det är många som tror det, men han är ju från Listerlandet. Eller
nej, Listerby.
Listerby till och med.
Som ju inte ligger på Listerlandet.
Ligger inte på Listerlandet.
Det är helt förvirrande.
Ja. Men det är de traktorna precis ja. Norr om Listerlandet. Nej, men det jag tänker på, det har ju figurerat ett klipp på Rydström där han skäller ut Johnny Fedel. Som är rätt roligt och väldigt intensivt. Och jag tror det är en sån grej som går hem i Malmö. Att man, även om det är en, liksom en Malmö-ikon som man skäller på, så är det är lite malmitiskt att skälla på det sättet och inte vara rädd. Och jag tror alltså sådana små saker, det är sånt som faktiskt går hem i den här stan. Att våga visa vem man är och inte kliva tillbaka utan ta fighten.
Men hur viktigt är det då att tränaren har en personlighet?
Ja, men jag tror det är jätteviktigt.
Om man är lite elak så skulle man kunna säga att en del av senare års tränare inte har haft några... Alltså, Jonas Thomas till exempel, han hade ju tränat bort sin personlighet. Eller, ja. Övat bort den.
Nej, men Jundal hade inte den stora personligheten så, även om han var en personlighet. Magnus Persson hade inte det. Allan Kuhn hade det bara som en god gubbe ungefär. Så det är ju en lång rad av, och jag hann inte lära känna Milo särskilt väl, Milojevic, men var ju inte heller den där liksom, det var ju inte en Åge Hareide eller kanske Rickard Norling.
Han har ju personlighet.
Eller Ove Rössler. Mm. Alltså som också med sin aura intog liksom rummet direkt.
Det som jag skulle kunna säga, det som jag bara på pappret tycker skiljer dem åt, de här tränarna som nämnts, är också att Rydström verkligen kan se sig vara i Malmö FF i fem år. Han är liksom inte, med Thomas visste man ju ganska, alltså han ville vidare och kanske framförallt till England då liksom, som är där man, det är väl liksom inte slutpunkten som tränare, men många strävar ju dit liksom och får vara i det klimatet. Så, men Rydström, som jag ju också sa, är ju ingen karriärist på det viset, och det visar väl sig att han har varit som spelare i Kalmar i hela sin karriär egentligen, att han har inga problem att vara en klubb trogen. Jag liksom, min känsla med väldigt många av MFFs tränare har ju varit att man vill vidare i, det är liksom ett viktigt trappsteg Malmö FF, där man absolut har full respekt för och lägger ner hela sin själ och så vidare, men man vill liksom använda det som en språngbräda, man vill vidare sen. Den känslan har jag inte riktigt med Rydström, utan han vill nog göra Malmö FF till något riktigt stort även på sikt, liksom att han har det perspektivet, och det tror jag kan göra att man är mer benägen på att jobba med unga spelare, för att liksom, man ser en längre vinning med det. Det tror jag kan vara nyttigt i den här anställningen.
Jag håller med om allt vad Fredrik säger här. Yes. Jag tror Nej, men jag tror också att om Rydström får en bra start, och då menar jag inte bara att han måste vinna alla matcher, men liksom att man ser en tydlig förbättring och förändring gentemot i fjol, eller den här gångna säsongen.
Så det tror jag är svårt att, just jämfört med i cupen, för där ser ja, det ju väldigt bra
ut. Ja. Men liksom totalt sett, att man ser liksom ett tydligt ljus bortom det höstmörker som ändå sänkte sig över MFF det här året. Så tror jag att liksom då kan han vinna väldigt snabbt till att vara den här långsiktiga lösningen. Det finns säkert väldigt goda förutsättningar för det. Du nämnde som karriärister. Jag tror även man kan räkna in att Ove Rössler, även om han skildes mer på MFFs initiativ för att han var lite i tuffaste laget för dem, så tror jag att han hade ett ganska tydligt mål egentligen att komma till Tyskland och Bundesliga som tränare. För han hade ju varit i England.
Ja, och det gjorde han ju också.
Han kom ju dit också.
Karriärist, det är inget lätt ord på skånska.
Nej, det är bättre än kup.
En sån som är sig själv närmast och vill lyckas på jobbet.
Har jag aldrig träffat på. Då tänker jag att vi säger tack och hej för i år. Om inget oförutsett inträffar.
Exakt.
Tror du på det?
Alltid har den brasklappen. Ja.
Tror du inte att vi sitter där bland julgranarna i någon sorts telepatisändning eller på sig, någon teamsmöte?
Kan det vara. Vi får se helt enkelt. Men så länge så säger vi tack för i år.
Tack,
vi kan önska god jul. God kan jul. Göra det?
Det, nej, det tycker inte jag man ska. Det är inte julen.
Nej.
Det får ju vara noggrann med traditionerna här, va?
Ja.
Glad advent eller något sånt.
Ja, okej. Okay. Ja,
ni kan få säga det.
Jag måste inte glad, det. Trevlig Lucia och njut av fjärde advent. Säger vi då.
Det är bra.
Ja.
Gör det.
Yes. Det här har varit avsnitt nummer 306 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns två sidor, två nätverk.
Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö?
På ena sidan ledaren för Satudara Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget.
Hur hänger de skånska skolattackerna ihop?
De gjorde sådär som barn kan göra, att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer några droppar blod, och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodsbröder.
Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu?
så försvinner ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.